Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
Normally being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Så här är det, då säger vi välkommen till Vi måste prata till något av en drömgäst. Men en sån här drömgäst som har varit en sån stor drömgäst att jag liksom inte vågar fråga om hon ville vara med. Men när jag väl gjorde det, då bara, ja det är klart. Och nu efter lite teknikstrul och ett Finland som ligger en timme åt något håll, jag vet inte vilket längre för hela morgonen har varit helt störd, så säger jag välkommen till rektor Linnea från Twitter, men Linnea Lindqvist i verkligheten. Kan det vara så?
Ja, tack så mycket. Kul att få vara med.
Ja, tack för att du står ut med det här strulet på morgon. Men bygons, som de säger i Ally McBeal. Berätta för dem som inte har koll på dig vem du är.
Ja, Linnea heter jag. Arbetar som, jag brukar säga att jag är lärare i toppen. För jag började som lärare, sen de senaste 10 åren har jag arbetat som rektor. Och nu sen förra året är jag biträdande rektor efter en omorganisation i Göteborg. Så att jag har arbetat i Husby, Kista, Rinkeby och nu i Hammarkullen. Och så har jag varit en kort sväng också på Kungsholmen på förskolan, men det var en parentes.
Kungsholmen sticker ju ut i den laguppställningen lite,
ja,
måste man säga.
Ja, exakt. Det var en parentes. Jag tänkte jag måste i alla fall testa, ja. Men det var inte så. Det var inte min grej.
Berätta då, vad är det som gör att du dras till de här, ja, de som betraktas som utanförskapsområden i den allmänna dagliga diskussionen?
Jag tycker att det är väldigt roligt att arbeta med den här elevgruppen. Det är väldigt roligt att arbeta med också föräldragruppen. Föräldrarna är väldigt, väldigt tacksamma. Jag tycker det är lätt att samarbeta med dem. Det är väl också för att jag har skaffat mig kulturell kompetens och vet hur jag ska kommunicera för att det ska funka. Nej, men och sen är det otroligt engagerad personal. Mina medarbetare gör ju mycket mer än vad man egentligen liksom behöver, så att säga, inom sitt uppdrag. De gör ju verkligen allt för eleverna. Och jag tycker om att arbeta i den miljön. Det är ett otroligt engagemang hos personalen.
Beskriv den miljön då kontra, ja, nu har ju du kanske inte så stor erfarenhet av innerstadsskolor och hur vi på landet har det, men vad tror du är de stora skillnaderna?
Nej, men det vi hela tiden liksom brottas med och tänker kring, det är språkutvecklingen. Det är, ja, det vi har ju ett underskott på svenska språket bland eleverna. Så det är väl det som vi kämpar mest med. Och det är väl det, så det är väl den största skillnaden, tänker jag.
Hur ser den här? Ja, fortsätt du.
Nej, men jag tänker också just att i våra klassrum så har vi ju liksom behov från A till Ö, kan man säga. Vi har nyanlända i princip varje klass. Vi har elever som är födda i Sverige. Vi har några i varje klass som har ganska starkt språk. Vi har några som är jättesvagt i sin utveckling i svenska. Så att lärarna behöver ju verkligen differentiera sin undervisning och undervisa på, ja, men liksom flera nivåer samtidigt. Vilket gör det väldigt krävande.
Det där vill jag stanna lite vid. Alltså jag har ju jobbat med framförallt NPF-grabbar i skolan. Jag upplevde att har man liksom en 10-årig grabb och en 12-årig tjej i samma klassrum, vilket det kan bli om en är född sent och en är född tidigt, de bor ju typ inte på samma planet. Är det ens rättvist mot lärare eller elever att blanda så olika förutsättningar i samma klassrum? Ja, jag tycker att det har en tendens att bli kontraproduktivt.
Ja, alltså vi jobbar ju, jag är ju inte för att, alltid, att alla ska inkluderas alltid. På min skola har jag även en särskild undervisningsgrupp för elever med svårigheter att klara av en stor klass. De är ju inte en stor klass. Men sen har vi ju liksom behov på andra sätt i klasserna när det gäller liksom språklig nivå och kunskapsnivå. Och de är ju såklart i samma klass. För annars hade vi behövt 200 olika klasser på skolan och det kan vi inte ha.
Nej. Nej, och det där
men vi
är
har inte, vi har liksom inte elever som är väldigt utåtagerande. De går ju inte liksom i en vanlig klass att säga. Eller de är, om de är väldigt liksom gravt autistiska. De går ju i en liten SU-grupp.
Ja, för när jag, senast jag var på, då var jag på en högstadieskola, landsbygdsskola, och pratade, var där och föreläste. Då berättade hon som hade hand om den här särskilda undervisningsgruppen att den egentligen bryter mot läroplanen, så man måste ha en väldigt kreativ studierektor för att ens lyckas behålla den typen av undervisning. Och det, ja, jag varit alldeles perplex när jag hörde det. Är det en bild du delar?
Nej, alltså som rektor så kan ju jag, de eleverna har ju ett åtgärdsprogram som studerar i den gruppen så att säga. Och i åtgärds, alltså insatsen i åtgärdsprogrammet är ju en mindre undervisningsgrupp. Och det vi utvärderar i åtgärdsprogrammet regelbundet och ser om insatsen behöver fortgå. Eller om man kan gå tillbaka till sin hemklass att säga. Och vi har ju elever som går i den gruppen kanske ett år eller en termin. Och vi har vissa som går där hela sin skoltid. Det beror ju på elevernas behov.
Ja, det, alltså det låter ju så självklart. Men jag upplever att med den här likvärdighetsfundamentalismen som har smygit sig in mer och mer, så anser man att ja, men han är 12 år, han borde kunna vara i ett sånt där klassrum. Och så stoppar man in han i ett sånt klassrum. Och i det här fallet var ju jag en sån han. Och skulle man bedriva simundervisning på samma sätt, då hade man ju slängt i alla 12-åringar i poolen oavsett om de kunde simma eller inte. Och det gör man ju inte. Så jag tycker att man kanske inte borde göra det i skolan heller. Men det är ju inte, alltså det är inte ett sånt lätt problem som att det är simning. Det kan ju skilja sig väldigt mycket beroende på vilket ämne det är också. Att ibland kanske man behöver särskilt stöd. Vad tänker du om
precis.
Det?
Ja, men sen är ju inte lärarna hos mig är ju inte ensamma i klassrummet. Man är alltid två.
Okej.
Vilket gör att man kan alltid dela gruppen. Alltså, i alla klasser så kan man ju ge någon form av stödundervisning parallellt med helklassundervisningen som att man är två stycken i klassen.
Ja.
Så att vi har ju inte, hade man varit ensam lärare i varje klass så att vi inte hade haft något annat. Liksom. Sen har vi även extern lästräning till exempel med lärare som bara jobbar med det. Så att vi har ju mycket stöd även utanför klassrummet. Men sen tror jag att du blandar ihop likvärdighet med inkludering och det är inte samma sak tänker jag.
Okej, berätta.
Det som, nej men när du säger så här likvärdighetsfundamentalism eller vad du sa. Jag tror snarare att du är ute efter att man inte ska, att alla elever inte ska inkluderas i vanliga klasser. Och det har ju egentligen ingenting med likvärdigheten att göra.
Nej, okej. Nej, men då är det, alltså det är den jag är ute efter. Alla elever passar inte i alla klassrum,
nej,
tänker jag.
Exakt. Och därför så behöver man ha liksom resursskolor, man behöver ha särskilda undervisningsgrupper, man behöver ha, ja men alltså, jag tänker att alla elever har ju så olika behov och då måste man liksom organisera undervisningen utifrån de behoven, så att säga.
Hur gör man för att analysera de här enskilda elevernas behov? Nu är du, alltså du är i invandrartäta områden och jobbar, men jag tänker att språkgrejen, det spelar ingen roll var du kommer ifrån. Har du inte den språkliga förmågan att tillgodogöra dig undervisning i sig fjärde klass eller när du kommer upp på högstadiet, då har dels har någonting gått fel, men man måste också göra någonting åt det. För det är inte rättvist för någon att sätta in. Jag har spelat in med en annan lärare här som inte publicerat det, men han berättade att han är högstadielärare. Han får upp folk som börjar sjuan som inte kan läsa och skriva. Och där måste ju någon bromsa innan, tänker jag.
Ja, på den skolan som vi har i vårt område som är mellan högstadium, där har de ju förberedelseklasser. Så att eleverna går ju den klassen tills de har lärt sig svenska. Och då går de in i sin vanliga klass.
Ja, Och då men går man, alltså, man i klass gör... efter vilken ålder man är på. Är man inte ganska efter då också?
Jo, men ofta, vi har ju rätt att placera nyanlända elever i en lägre årskurs, så att säga.
Ja, okej.
Okay. Så att, ja, det gör ju ofta, vi gör ju ofta det, att de elever som kommer nya till exempel, de börjar ju sällan i sin ordinarie årskurs. Ofta så börjar de kanske, är de en tvåa kanske de börjar ettan till exempel, för att inte komma efter längre fram under skolåren.
Ja, jag blir jätteglad när jag hör det, för språket är så fruktansvärt viktigt för att, alltså det är ju det grundläggande i att ta till dig allt andra. Har du inte det så är det ingen idé att du går på kemilektion.
Nej, det blir väldigt svårt om du inte förstår vad läraren gör, så att säga.
Ja.
Eller vad man säger.
Svårt är nog att underdriva, jag skulle säga omöjligt.
Nej, men jag tror att vi behöver se över det i Sverige. Att faktiskt skala upp resursskolor, alltså särskilda undervisningsgrupper och så vidare. Just för att inte elever ska hamna efter så mycket som de gör. Och jag tänker att de flesta lärarna i Sverige undervisar ensam i klassen.
Ja.
Det är liksom normen i Sverige. Och då, det blir också ett omänskligt krav på lärarna. Att ja, men du kanske har två med väldigt svåra ADHD, du har några nyanlända, du har någon med autism som låser sig, du har någon som är kanske teoretiskt svagbegåvad, som är på gränsen mot särskola men ändå inte har rätt till särskola. Och så ska du liksom, och sen har du alla andra vanliga behov också. Mm. Och jag tänker det blir ett omänskligt krav att en lärare ska anpassa för alla de behoven. Det går ju inte.
Nej, jag håller helt med.
Och därför också liksom byter lärare jobb ofta, man blir sjukskriven och så vidare. Det blir också en inre stress att så här, jag ser alla de här behoven. Jag vet att min rektor inte jävlas med mig när de säger nej till stöd för att det finns inte pengar till det. Det är inte för att rektor vill vara elak. Så jag tänker, där skulle man verkligen behöva från statligt håll se över det. Och jag vet att det är på gång att man ska se över hur man skulle kunna utveckla en sån verksamhet.
Hur hamnar vi här då? Alltså, om vi bortser helt från, i den mån det går, segregation, integration och migration. Varför är svensk skola så dåligt rustad för att ta hand om folk som är annorlunda oberoende av på vilket sätt de är annorlunda?
Nej, men jag vet faktiskt inte. Jag har inte funderat så mycket på vad det beror på faktiskt.
Du menar inte på att lösa det? Eller vad du tänker?
Ja, men alltså, jag tänker så här. Jag ser de behov jag har på min skola, sen försöker jag lösa dem. Det är ju varit mitt fokus.
Ja.
Nej, men sen har det ju varit också. Alltså, det var ju någon dom. Var inte det i Linköping? Där man inte fick ha. Det var väl, det slogs fast där att kommuner inte får ha resursskolor. Och efter det så vart man ju väldigt rädd för att ha typ SU-grupper och så. Men sen kom det en annan dom där man sa att jo, men det får man visst ha med åtgärdsprogram och så vidare. Så jag tror att det vart en rädsla också, att man var rätt att göra fel och man var rädd att stigmatisera barn.
Mm.
Och att man istället skulle försöka anpassa i klassrummet och anpassa undervisningen. Och det är ju en fin tanke i praktiken, eller i teorin, men i praktiken så går ju inte det.
Nej, det är helt
därför
omöjligt.
Att en lärare kan inte, helt enkelt. Det är liksom inte, man kan, en person kan liksom inte undervisa på 10 olika sätt samtidigt. Det säger sig självt.
Mm. Jag tror att alltså det är någon slags ideologisk grej det här med att man inte ska särbehandla åt något håll. Problemet är att om inte skolan liksom kompenserar för det eller tar höjd för det och ser hur det verkligen är. Efter skolan väntar något som kallas för verkligheten ute på arbetsmarknaden. Och de kommer ju inte anpassa sig särskilt mycket för vad du har för problem. De måste ju liksom vara löst när du kommer till att bli vuxen.
Mm. Nej, men det ser jag. De elever som går i min SU-grupp, de flesta av dem, de klarar kunskapskraven. Men det är ju också för att de har fått väldigt anpassad undervisning. Och de har fått väldigt mycket en-till-en undervisning. Och det är det de här eleverna behöver, tänker jag. Ja. Då kommer de efter på lågstadiet så blir det ju, då blir det jättesvårt på mellan- och högstadiet. För eleverna med de svårigheterna ska ju då dels ta ikapp det de har missat. Samtidigt ska de hänga med den ordinarie undervisningen. Och det är klart, det går ju inte. Det blir för svårt för barnen att göra det.
Jag tänker att man kanske skulle sluta sortera folk efter ålder, för det skiljer så mycket, alltså rent generellt, att man gör något slags test varje år innan man får gå vidare till nästa årskull och bara, nej, men du klarar inte det här ska du klara. Det kanske låter hårt, men...
Men det gör vi ju redan idag. Alltså jag kan ju fatta beslut om uppskjuten skolplikt.
Okej.
Okay. Att låta eleverna, att de får inte flytta till nästa årskurs. Det gör jag om elever ligger väldigt långt efter. Då får de ju gå samma årskurs en gång till.
Ja. Hur tas det emot då?
Många föräldrar blir väldigt glada. De blir ju själva oroliga över att barnen inte har lärt sig där de ska. Och de... Mm. Men det är viktigt då när de går om, så att säga. Det kallas i folkmun. Föräldrarna säger inte uppskjuten skolplikt. Det är lagnamnet, så att säga. Juridiska namnet. Och det är viktigt då att man verkligen sätter in stöd också, så att det inte bara blir ett år med samma sak igen. Utan då bör man ju titta på vilket stöd behöver de då för att komma ikapp. Och kan man inte ge det stödet, är det ju meningslöst att låta dem gå om ett år till, utan det förutsätter att man har möjlighet att ge rätt stöd då.
Ja, alltså man gör någon slags inventering på vad det är som fattas och så fokuserar man på de områdena.
Precis.
Alltså som problemlösning går till ut i verkligheten.
Ja, och det är ju bättre att de går ett år extra på lågstadiet än att de kommer upp i sjuan och inte kan läsa.
Ja, jag skulle säga att det är till och med mycket bättre.
Så att vi jobbar så. Alltså, jag tror att jag kanske har lite fler elever som går ett år extra åt mig än vanligt. Men jag tänker att de tjänar på det längre, tänker jag. Att gå liksom årskurs ett en gång till för att verkligen sätta läsningen. Än att de kommer upp i 4, 5, 6 och fortfarande tragglar med läsningen.
Ja, men det är inte så konstigt. Alltså, jag har svårt att se att det ens skulle kunna vara kontroversiellt. Att i ett område där det pratas mindre svenska är man inte riktigt lika bra på svenska som någon som är född i landet och uppvuxen i en miljö där det enbart pratas svenska. Alltså det handlar ju om dos över tid.
Mm, precis. Och de behöver mycket mängdträning, tänker jag.
Ja.
Det är ofta det barnen behöver.
Och den segregationen som vi har då måste ju vara ett av de stora monstren som orsakar det här. Monster kanske, för säg mönster då. Just att de bor i områden som inte pratar så mycket svenska.
Ja, absolut. Och sen är ju det, alltså, om man tittar på skolsegregationen, den största orsaken till det, eller främsta orsaken till det, är ju bostadssegregationen givetvis.
Ja.
Det är ju liksom inget kontroversiellt, utan så är det ju.
Men sen det kanske var kontroversiellt för ett halvår sedan, man vet inte, det svänger ju så jävla fort det där.
Men sen så har ju, alltså det sättet med marknadsstyrningen av skolan och skolvalets konstruktion har ju förvärrat skolsegregationen. Mm. Med 25% har ju IFAU räknat ut.
Och vad beror det på då?
Det beror ju på att man har ett orättvist skolval idag. Vi har ju inte valfrihet. Vi har ju någon form av kvasi-valfrihet för dem. Och de föräldrar som använder skolpendling, som inte väljer den närmaste skolan, det är ju föräldrar med lång utbildning.
Ja.
Det har man ju sett jättetydligt vilka det är som skolpendlar. Så är det föräldrar med eftergymnasial utbildning.
Ja, och jag tänker, det där argumentet har jag hört många gånger, men jag tänker att skulle man gå tillbaks till områdesindelning, alltså en rigid geografisk indelning på vilken skola man hamnar i, skulle man inte då bara skjuta problemet längre upp i, om vi ska kalla det samhällstrappan, det vill säga de som tycker att det är så viktigt att deras barn hamnar i rätt skola och samtidigt har råd att sälja huset och flytta till ett område där det finns en sån skola, är ju mindre än de med eftergymnasial utbildning som nu skickar ungarna någon annanstans.
Nej, men alltså jag vill ju ha ett system där vi har valfrihet. Alltså jag tycker att det är en viktig princip att föräldrar får önska skola för sina barn. Sen har vi har inget fritt skolval i Sverige. Det är ju, de som säger det har ju inte förstått systemet. Vi har ju ett fritt önskemål om skolplacering. Sen betyder ju inte det att du blir placerad där, för att alla skolor har maxkapacitet, för att husen är byggda som de är byggda. Så att det föräldrar gör är att man önskar skolplacering. Och då tänker jag att då är det självklart att vi ska ha en skolvalskonstruktion som gör att alla väljer samtidigt. Tycker jag är jätteviktigt. Så att det innebär ju att köerna behöver ju tas bort till friskolorna då.
Mm.
Därför att som du ser ut nu, är du nyanländ eller du kanske flyttar till en annan stad. eller du inte har så stor kunskap om skolsystemet, då hamnar du utanför, så att säga.
Ja.
För att nu har inte jag några barn, men hade jag haft det, och så hade vi flyttat till barnet, var 5 år. Och så tänker jag, men jag skulle vilja ha mitt barn på kunskapsskolan. Men då kanske jag hamnar på köplats 9422. För att jag satte inte mitt barn i kö när den var 1 år. För att då bodde jag inte där. Jag visste inte att jag skulle flytta dit 5 år senare. Och då menar jag på att då är det mer rimligt att vara ett skolvalssystem där alla föräldrar önskar skola samtidigt till alla skolor i Sverige, fristående och kommunala. Och sen ska man ha tydliga, liksom, transparenta, förståeliga regler. Hur sker skolplaceringen? Och vem hanterar skolplaceringen? För att valfriheten ligger ju inte i vart man blir placerad. Det ligger i att man får önska skola. Då har man ju uppfyllt, liksom, sin valfrihetsrätt, så att säga. Men sen vart man blir placerad, det är en helt annan fråga. Det handlar om kapacitet på skolan.
Det är lite som i riksdagsvalet. Man får rösta på den man vill, men det är ingen garanti att man får den som
nej, exakt.
Som statsminister.
Nej, precis. Sorry.
Men du, vad tycker du om skolor med olika profiler då? För jag tänker så här, du pratade om... pratar jag lite medan jag tänker här. Men alltså, du pratade om det här med att olika elever har olika behov. De som har lätt för sig. Alltså som kan läsa och skriva när de är 6 år och så vidare. Jag skulle vilja ha dem i en egen skola någonstans och liksom bara, men nu trycker vi i er så mycket kunskap tills ni kräks på det, och så ser vi hur många Nobelpristagare vi får ut i andra ändan.
Nej, men skolor har ju profiler, och det finns ju skolor som har och det är också liksom, men så är det hos oss också. Vi har ju elever i klasserna som är väldigt framåt och liksom ligger väldigt bra kunskapsmässigt. De utmanar vi hela tiden. De har ju kanske nästa årskurs mattebok till exempel.
Mm.
De får mycket svåra uppgifter. Och jag tänker, det kan man ju lösa ganska lätt i den ordinarie undervisningen. Och sen finns det skolor som har, vad det brukar kallas, typ tempoklasser och så.
Mm.
Men jag tänker att det är klart att alla elever ska utmanas. Det ska ju inte vara så att nu får du vänta in de andra, givetvis. Och det gör man ju inte hos mig heller. Alltså, det är det jag menar, att lärarna som jobbar hos mig blir väldigt duktiga på att differentiera undervisningen. För att de måste göra det hela tiden. För att vi har liksom elever från verkligen hatar jag i klasserna.
För det kommer jag ihåg hur det var för mig. Alltså, jag hade väldigt lätt för matte, men väldigt svårt för typ allt det andra när jag var 10. Men jag var ändå tvungen att räkna. Ja, men jag kommer säga då, vi ska börja med division. Jag fattade division direkt. Jag vet inte varför det var så enkelt för mig. Men jag skulle ändå läsa 4 sidor till innan jag fick gå vidare till de svåra uppgifterna. Och lägg där till på kraftig ADHD, så då flög det en stol och sen var det utslängt. För jag kunde inte fokusera de där 20 minuterna.
Nej, men precis. Därför så behöver man ju titta då på hur kan man hjälpa eleverna att hela tiden få svårare uppgifter. Och det är det som är så svårt också när lärare står ensam i klassrummet.
Mm.
Det är mycket lättare hos mig där ingen lärare står själv. Vi kan ju hela tiden anpassa som att man är 2 stycken.
Jag tänker att de eleverna skulle kanske kunna flytta in i något slags digitalt verktyg som verkligen känner av... vad de har problem med. Jag körde ett sånt nu när jag tog motorcykelkort för ett år sedan. Superbra verktyg som liksom... Ja, men de frågorna jag svarar fel på, det identifierar programmet att det här har du ett problem för. Och då svarte fler info och fler frågor på det. Och så bara... Ja, det var jättelätt att ta körkort. Mycket lättare än att läsa i någon bok. Alltså, finns det några sådana lösningar i skolan idag som kan liksom... Jag vill bara släppa iväg dem. Jag vill Elon maska dem allihop.
Ja, nej, men alltså det är upp till varje skola, tänker jag. Men det är klart det står... Det är det som är så svårt dock med vår skollag, att den säger att alla elever ska nå så långt som möjligt. Och det är ju en fin tanke i teorin, men i praktiken så har vi inte organiserat skolan för det. Så att säga.
Nej.
Vilket gör att ingen skola i Sverige följer skollagen till punkt och pricka, för det går inte. För att man blir ju liksom, vad är så långt som möjligt? Vad betyder det?
Mm.
Det är det ingen som har definierat. Liksom.
Borde det inte vara att varje elev ska kunna bli så bra version av sig själv som möjligt?
Ja, men alltså, vi har ju en utopiskt skriven läroplan och skollag. Det står ju också att utbildningen ska vara likvärdig var hästen anordnas. Men samtidigt har vi lagstiftning och skolval och finansiering och etableringsrätt och så vidare som går stick i stäv med det, vilket också är jättekonstigt.
Ja, alltså friskoledebatten är ju, jag vet inte vad jag ska tro om den. Alltså jag gillar ju valfrihetsargumenten, men du berättar ju klart och tydligt att det är ju inte valfrihet, det är ju önskefrihet.
Ja, man har rätt att önska skola, och då, ja. Det är därför jag menar på att vi ska ha ett gemensamt skolval.
Ja, det låter ju som en lösning. Är det inte det debatten borde handla om istället för de här jävla vinstpengarna?
Jo, ja, men debatten har ju handlat om det också. Men nu har ju riksdagen röstat ner det lagförslaget. Nu kommer det ju ligga, som jag förstått det rätt, ett nytt förslag om ett nytt skolval. Där det kommer vara förslaget att det ska vara gemensamt.
Ja.
Men det finns ju också en stark liksom intresselobby för att behålla köerna.
Ja, den sprang ju in i på Twitter häromdagen när han skolinkvisitionen gick kastanskarna mot Hökmark och det vart stökigt, ska jag säga. Alltså det, som vardandes inte involverad i den debatten, så var det liksom ändå uppenbart hur mycket då, ja, Hökmark i det här fallet missförstod med flit och ful debatterade.
Ja. Det var väldigt ful person på hopp på Marcus.
Ja, det var jag har varit besviken. Alltså riktigt jävla besviken.
Det var väldigt, verkligen under bältet, och det var ovärdigt, tycker jag.
Ja. Och då tycker jag att alltså den här kopplingen som du säger med stark lobbyorganisation, den borde ju supergranskas hela tiden. Alltså det kanske är där vi ska...
Ja, jag undrar varför inte. Journalister har ju plockat upp bollen efter att Marcus har lagt ut liksom mängder med exempel på det. Så att det har ju kommit upp på en del ledarsidor och så, men det borde granskas mycket, mycket mer. Alltså just det här svängdörrarna mellan politik och friskolelobbyn, politik och näringsliv. Mm. Det är inte helt oproblematiskt.
Nej, och det där dyker upp på ganska många avdelningar. Jag håller på med ett grävande reportage, men jag har researchen inför ett kommande avsnitt om hur folk byter jobb mellan Systembolaget och de stora leverantörerna till Systembolaget. Det är ungefär samma grej.
Det är samma
80 pers som snurrar runt och byter jobb hela tiden. Och det är klart som fan att det blir svårt att slå sig in på den marknaden då, om alla redan är kompisar.
Mm. Nej, men exakt.
Men då är du är inte emot friskolor, antar jag.
Nej, jag har själv jobbat i friskolor ungefär lika länge som kommunalt. Så det hade varit, alltså sen tycker jag, jag blir ofta kallad friskolemotståndare och friskolehater och allt möjligt. Men alltså, det är jättekonstigt om man skulle vara mot en skola. Jag fattar inte det resonemanget. Det är jättemärkligt resonerat. Det är klart att jag inte är mot en skola eller mot skolor. Jag vill ju ha en annan lagstiftning för att skapa bättre förutsättningar för skolor. Det är det som allt jag pratar om går ut på.
Jag tror att det saknas förståelse i den breda massan om vad problemet med finansieringsmodellen är nu. Jag vet att Svenska Nyheter tog upp det jävligt bra i något avsnitt, just det här. Ja.
Det var fantastiskt bra. Jo, hur många timmar har vi?
Hur mycket som helst.
Nej, men jag ska försöka förklara på ett hyfsat enkelt sätt. Nej, men det är så här, i skollagen så nämner man ju inte skolpeng, utan det heter bidrag på lika villkor. Det är skolförordningen, ska jag säga, som hanterar det. Och det betyder ju att enskilda huvudmän, alltså friskolor, och hemkommunen har bidrag på lika villkor. Så att kommunen räknar ut en genomsnittskostnad per elev. Och den snittkostnaden som kommunen har för sina elever och sin skola då, eller sina skolor, den ersätter de enskilda huvudmän med. Och då kan man tycka att ja, men det är väl fint. De har båda elever, och myndighetsuppdraget att genomföra undervisning enligt läroplanerna är ju samma. Men det som ställer till det där är ju att kommunerna har utbudsansvar. Det är alltså ansvar att tillhandahålla skolplatser för alla elever i kommunen, oavsett elevernas behov. Friskolor behöver ju inte ta emot elever som är ekonomisk skada eller som de inte får skolpeng för. Men hemkommunen då måste ta emot alla elever, oavsett behov. Och man måste ha skolor i alla geografiska delar av en kommun för att ingen elev ska ha för långt i sin skola.
Vad är för långt då?
Nej, men det är lite olika beroende på vilken kommuntyp det är. Det är skillnad om det är landsbygd eller stad. Min syrra bor ju uppe i Norrland och hennes barn åker ju 3,5 mil enkel väg tror jag. Mm. Så typ 7 mil om dagen. Det brukar kanske upp till 10 mil är väl typ det man brukar säga max. Det kan vara lite olika beroende på geografin. Men tanken är inte att man ska behöva sitta flera timmar på morgonen och flera timmar på eftermiddagen. Så att kommuner måste ju ha skolor även där man inte kan fylla skolorna så att säga. Där klasserna aldrig kommer bli fulla. Man måste vara beredd för att ta emot elever som flyttar in. Man måste ta emot nyanlända. Man måste även vara beredd att ta emot elever om en friskola väljer att avveckla sin verksamhet. Mm. Eller om skolinspektionen drar in tillståndet. Och det här kostar ju då massa pengar givetvis. Därför att varje tom skolplats gör ju att den genomsnittliga kostnaden per elev ökar. Därför att färre elever ska ju betala samma lokalkostnad och samma lönekostnad. Och det skapar ju då, och det här utbudsansvaret som staten har lagt på kommunerna, det är helt ofinansierat idag. Så kommunerna har merkostnader på flera 100 miljoner, eller uppåt miljarder är det, per år. Men de får 0 kronor ersättning för det. Och det är då därför som man vill differentiera skolpengen. Så att man gör som man gjorde innan 97, att kommuner får göra ett skolpliktsavdrag till de enskilda huvudmännen då på grundbeloppet för att finansiera de tomma skolplatserna. Och det är lite det som man då har stridit om sen Björn Åstrands utredning kom. Och det är också så att när elever slutar i den kommunala skolan för exempel byta till en friskola eller en annan kommun, då ökar ju genomsnittskostnaden per elev för att färre elever ska ju betala då samma lönekostnad och lokalkostnad. Mm. Och då skapas det, när tillräckligt många elever byter då, då får ju kommunen underskott. Därför att intäkten som en skola har, den är 100% rörlig. Men utgifterna är ju 90% fasta. Därför att om jag går från 25 till 22 elever så sänks ju inte lärarnas löner. Och jag får inte sänkt hyra om några elever per klass slutar. Vilket gör att många kommuner får underskott. Och då har ju skolpengen ökat för att man har gjort av med mer pengar än vad man hade budgeterat årets början. Och då måste man ersätta friskolorna retroaktivt. Den summa per elev som man har i underskott. Vilket gör att samma antal elever blir alltid dyrare för kommunen att utbilda när enskilda huvudmän etablerar sig eller expanderar. Vilket gör att vi får ju sämre utbildning till högre kostnad per elev. När vi har lagstiftning om bidrag på lika villkor. Och jag menar på att det är slöseri med skattemedel.
Jag är helt enig. Och alltså, återigen, det är det vi ska prata om. Inte att de gör vinst i slutändan.
Nej, vinsten skiter jag i helt ärligt. Jag kan inte bry mig mindre faktiskt.
Nej, men problemet 90% är ju, av debatten handlar ju om den.
Jag vet, och sossarna är ju så... Jag är så arg på dem för att de pratar... Det är Vänsterpartiet, det är helt ute och cyklar. Och Miljöpartiet också för den delen. Alltså, vinsten är helt ointressant. Vinstuttaget. Det vi behöver prata om, det är ju incitamentet för lönsamhet som vinstdrivande friskolor har.
Ja.
Och det är det glappet i undervisningskostnad som blir mellan, för det är så här, för att en enskild huvudman ska kunna göra vinst, då måste de bedriva undervisning till en lägre kostnad per elev jämfört med kommunen. Annars får de inget överskott. Det är enda sättet för dem att skapa överskott. Det är att sänka kostnaden. Och för att sänka kostnaden jämfört med kommunen, då måste du ha större klasser, alltså fler elever per lärare. För att kunna ha fler elever per lärare, då måste du ha elever från akademiska hem som inte behöver så mycket stöd.
Precis.
För att annars kan du inte ha stora klasser. Jag kan inte ha en klass på 35 elever hos mig. Det är helt omöjligt. Mm. 25 är tufft för lärarna fast de är två. Jag kan inte ha så stora klasser. Men om man har elever från akademiska hem, då kan man ha större klasser. Och det sänker ju kostnaden per elev så att säga. Ja. Därför att om du går från 24 till 27 elever behöver du inte en till lärare. Om eleverna är självgående så att säga. Och sen har man ju mindre skolgårdar. Man har färre specialsalar i friskolor. Man har färre skolbibliotek med utbildad bibliotekarie. Man har så att de har ju lägre andel behöriga lärare. De har avsevärt och de har mycket lägre löner också. Bland lärarna i friskolor. Och det här skapar ju då ett överskott. Och det överskottet tar man oftast inte ut i vinst. Många friskolor, eller många skolkoncerner, de delar inte ut vinst varje år. Men de använder det för expansion. Och det är ett större problem. Därför att då är det färre elever som slutar från kommunala skolan. Då blir det underskott. Och då måste man betala retroaktivt till friskolor. Och betala för samma elever två gånger. Kommunen måste betala för den tomma skolplatsen som uppstår. Och sen måste man betala skolpengen för eleven som har gått i den andra skolan. Plus att man måste betala retroaktivt när man får ersättning, när man får underskott. Ja, och då menar jag på att det här incitamentet för lönsamhet är ju ett mycket, mycket större problem än att de plockar ut vinst.
Ja, helt klart.
Och sen det är ett större problem att man liksom genom att försämra utbildningen, försämra kvaliteten, skapar man överskott så att man kan skapa fler skolor som konkurrerar med sämre kvalitet. Och liksom färre skolbibliotek, färre idrottshallar och så vidare och så vidare.
Jag tänker också om man ska säga emot det lite, fast jag tror inte att jag gör det ändå. Alltså det viktiga är väl vad vi får ut när de går ut nian eller gymnasiet. Alltså vad för typ av kunskap har den här eleven till vilken kostnad för det allmänna. Alltså och hur produktiv kan den här människan bli i samhället framöver. Och då struntar jag också i vinst och kanske till och med hur många gympasalar de har haft. Är jag snett ute då, tycker du?
Nej, men vad jag menar är att i Sverige så har vi ju inte reglerat vad en skola är överhuvudtaget.
Nej.
I Sverige kan du ta en random kontorslokal och så kan du sätta upp en skylt skola, så är det en skola.
Ja.
Och jag menar på att vi måste ju bestämma oss för någon form av miniminivå. Alltså kan man, till exempel i Sundsvall har ju Thorenkoncernen en naturvetenskaplig gymnasieutbildning utan labbsal och utan behörig lärare i de ämnena som är ens profil.
Mm, det borde man inte få.
Nej, exakt. Jag menade att vi måste bestämma en form av miniminivå. Att så här, ska du ha en spetsutbildning inom naturkunskap, då ska du ha en kemisal. Du ska ha en behörig lärare i matte, kemi, teknik och biologi.
Mm.
Till exempel.
Det var ju någon naturbruksskola som fick skit för att de inte hade, eller det var hästskola som inte hade egna hästar. Men sen kom det fram till att ja, men de är ju i ett stall bredvid. Och nu vet inte jag hur Thorengruppens skola i Sundsvall är, men de kanske har ett labb
på industri. De hyr in sig på universitetet en vecka per termin och sådär för att labba.
Ja, och det är också för lite, alltså då är ju kravbilden för dålig. Men hade de haft en dag eller två förmiddagar i universitetslabben, då det hade ju varit superbra.
Jo, men problemet är ju att de får ju samma bidrag som kommuner som har det på sina skolor.
Ja, jag köper det. Ja, det, ja. Det är ju,
och det är det jag menar. Om vi tar till exempel skolbibliotek då. Då får ju friskolorna ersättning för kommunens snitt på skolbibliotek, fast de inte har några egna skolbibliotek. De får betalt för kommunens snitt på storleken på sina skolgårdar, trots att de inte har någon skolgård. De får betalt för kommunens snitt för sina tillagningskök med egna kockar och restaurangkök, trots att de inte har något kök. Det är det jag menar, de får ju ersättning för verksamhet de inte bedriver.
Ja, och det är ju helt jävla orimligt. Det finns
och därför så ska vi ju inte ha bidrag på lika villkor. Därför nej, ska man ju inte få betalt för någonting som man inte har ansvar för. Och man ska inte få betalt för något man inte gör, tänker jag.
Nej.
Det är det man får idag. Därför så blir de överkompenserade.
Men hur kan någon argumentera för de här sakerna?
För att man har uppdrag att försvara ekonomiska intressen.
Ja, och då kanske man är jättenöjd med att motståndarsidan bara pratar om vinst. För där
exakt,
har man ganska
det är därför
bra.
Vi ska sluta prata om vinst. För det är helt ointressant.
Ja. Gör det då.
Vi
som,
behöver...
Om det är någon politiker som lyssnar på mig.
Jag säger det varje gång jag träffar vänsterpartister och sossar och miljöpartister. Bara sluta prata om vinst, snälla. Det är verkligen helt ointressant hur mycket man tar ut i vinst. Problemet är att man får betalt för ett ansvar man inte har. Och man får betalt för kommunens snitt för verksamhet man inte bedriver själv. Och det är ju det är ju att slösa på skattemedel, anser jag.
Ja.
Om man inte har något skolbibliotek, då ska man inte få betalt för kommunens snitt på skolbibliotek. Har man ingen liksom skolmatsal, då ska man inte ha betalt för kommunens snitt på skolmatsalen.
Självklart inte. Jag är i och med att jag betecknar mig som någon slags frihetlig högermänniska. Jag är livrädd för när sossarna inser hur mycket de skulle tjäna på att börja jaga skatteslöseri.
Mm, absolut, det förstår
det
jag.
Finns ingen på vänsterkanten som gör det nu, tyvärr. Nej. Och det är helt orimligt. Alltså, är man för ett högskattesamhälle så borde man vara för effektiv användning av allmänna medel.
Mm, absolut.
Men jag tror att risken är att man får avskeda hälften av sina kompisar på någon så här hittepåmyndighet.
Ja, men alltså, det är ju inte så att det är bara från borgerligt och liberalt håll som det är svängdörrar mellan politik och friskolelobbyn till exempel. Det är alltså samma Socialdemokraterna, även miljöpartister.
Mm.
De enda som där vi inte har hittat, det är ju vänsterpartister. De verkar ju inte hålla på så. Men det finns ju väldigt många sossar. Iljan Battlan som har SBB. Han är ju gammal sosse.
Ja.
Det finns ju jättemånga sådana exempel.
Ja, det spelar ingen roll vilken politisk schattering man tillhör. Alltså, har du väl kommit in i något slags elitskikt, nu kommer jag få smäll för att jag är populist, men jag säger ändå, har du kommit in i elitskikt, då är det lugnt. Då behöver du inte oroa dig alls. Då kommer du få jobb och så.
Nej, men då, det finns ju hur många exempel som helst på det. Och det är därför jag menar på att vi behöver börja prata om, liksom, jag tycker att vi ska reglera vad en skola är. Därför att då blir det också självreglering.
Ja.
Om man gör så att en skola ska ha en matsal, man ska ha en idrottssal, man ska ha en kemisal, man ska ha ett bibliotek med utbildad bibliotekarie och så vidare. Då kommer ju incitamentet för lönsamhet att minska. För skolkoncernerna. De vill ju inte att man ska reglera vad en skola är. De vill ju kunna köra på som de gör nu, så att säga. De tjänar jättemycket pengar på det.
Och just de här specialsalarna, för mig som definitivt inte var mogen för att börja högstadiet när jag tvingades göra det. Det var ju i gympasalen, slöjdsalen, tekniksalen framförallt. Som jag fick känna att men jag kan ju en del saker.
Precis.
Jag fattar ju det här mycket snabbare än de andra. Men om man ska säga who eller whom på engelska, det skiter jag väl fullständigt i så länge jag kan bygga en elektrisk grej och lura lärarna att jag visst ska göra kaststjärnor till min julgran. Det var mycket roligare.
Precis. Nej, men, så att jag tycker att det är... men sen en annan viktig sak, för att Liberalerna och Centerpartiet, de gick ut i höstas och sa att nu ska vi dela på utbudsansvaret. De tyckte att friskolorna skulle få samma ansvar. Det gjorde ju de för att de inte vill differentiera skolpengen, för att då blir friskolorna arga. Och då tänkte de att om de får samma ansvar. Men problemet där är ju att i utbudsansvaret, alltså att tillhandahålla skolplatser, där finns det ett öppenhetsrekvisit som säger att alla skolor ska vara öppna för alla elever i kommunen. Och det är för att kommunen ska inte kunna säga nej till en elev som sitter i rullstol till exempel. Eller som har jättestora svårigheter. Och det öppenhetsrekvisitet skulle man föra över då ansvaret. För att eftersom att vi har skolplikt i Sverige i grundskolan. Då måste någon garantera att det finns en skolplats. För annars kan man ju inte fullgöra sin skolplikt. Och då ville ju de då att man skulle dela på det ansvaret. Men det skulle ju innebära att friskolor blir av med alla sina profiler. Det skulle innebära att kommuner får bestämma vart de ska ligga. Hur många elever de ska ha. De får inte ha köer. De får inte ha några egna regler. Och det skulle innebära att man avskaffade friskolereformen som den ser ut idag. Det skulle innebära att Engelska skolan inte kan undervisa på engelska, Franska skolan, det som inte drivs av franska staten, och det är en annan typ av skola. Det finns ju många skolor med profiler inom friskolesektorn. Alla de skulle försvinna. Därför att man kan inte placera en elev mot deras vilja som man gör inom skolvalet. I slutändan kan det vara så för att alla elever ska gå i skolan. Får man inte något av sina önskemål, då blir man ju placerad på en skola idag.
Ja.
Men du kan ju inte placera en elev på en skola med en religiös, en konfessionell inriktning som undervisar på ett annat språk. Man kan ju inte placera en elev på en hockeyprofil som alla stått på ett par skridskor som inte vill gå där. Och därför så kan man ju inte ha delat utbudsansvar för enskilda huvudmän och kommunala huvudmän. Därför att då avskaffar man friskolereformen. Men det var ju inte det som Centerpartiet och Liberalerna kommunicerade att man ville göra.
Nej.
De ville ju bara komma undan att slippa sänka skolpengen för friskolorna. Och då tänker jag så här, då har man ju som parti inte förstått lagstiftningen.
Tänk att det när man lägger att du missförstår ganska ofta.
Och det är väldigt intressant att man lägger förslag som man själv inte förstår.
Ja, alltså den där tillgänglighetsgrejen att alla ska vara, att allting ska vara tillgängliga för alla, den är också någon slags utopisk grej som inte är kompatibel med verkligheten.
Nej, men så är det idag och så ska det ju vara. Vi kan ju inte säga till en elev att du får inte gå i skolan för att vi kan inte ta emot dig. Vi måste ju bereda skolplats till alla grundskoleelever.
Jo, men som du säger, alltså de ska ju inte beredas plats. Killen i rullstol kan ju inte gå hockeyprofil.
Ja, men det är det jag menar. Därför har ju kommunen har ju liksom vanliga skolor utan några profiler, ja, som kan ta emot alla elever. Men skulle friskolorna ha samma skyldighet att alla skolor ska ta emot alla elever, då kan man inte ha någon profil. Därför att du kan inte sätta en elev på en skola som undervisar ett annat språk. Du kan, nej, du kan inte placera någon som, nu ska du undervisas på tyska, men jag kan ju, alltså så här, det kan vi ju inte göra. Och därför kan man ju inte dela på utbudsansvaret. Nej. Men kommunerna måste ju få ersättning för det. De måste få betalt för utbudsansvaret.
Ja, men det här förslaget grundar sig på att den här alla kan bli precis vad de vill, när de vill i livet inställningen. Vilket ju är jättegulligt på papper, men det funkar ju inte så i verkligheten.
Nej, precis. Och därför så är det kommunen som ska ha det ansvaret. För de har, ja, ju skolor utan profiler som kan ta emot alla elever.
Helt enig. Och då kan de ta emot elever och göra det. Göra dem till de som vi kommer få brist på. Alltså vi kommer inte få brist på lantmätare och esteter i det här landet. Vi kommer få brist på truckförare och byggarbetare och sjuksköterskor. Och poliser, ska jag tro.
Precis. Nej, men det är därför jag tycker det är så viktigt att förstå att man har liksom helt olika uppdrag och då är det inte rimligt att man har samma ersättning.
Nej, jag håller med. Kul att vi var överens. Jag trodde vi skulle bli osams om friskolegrejer. Men,
Nej, men alltså, jag har absolut ingenting emot friskolor. Men jag tycker att vi ska ha en bättre lagstiftning så att, ja, det blir rimliga förutsättningar. Liksom för, det kan inte vara så att man har en friskolesektor som får betalt för något de inte ansvar för och ett uppdrag de inte gör.
Nej.
Det är korkat. Det är slöseri med skattemedel.
Ja, och ni som brukar lyssna på podden vet att då får jag utslag när det blir slöseri med skattemedel.
Hej, Emil här. Tack för att du lyssnar. Vill du stötta podden så kan du göra det på patreon.com där du söker efter Vi måste prata och skänker valfri summa per avsnitt. Jag kommer inte börja låsa in något material utan det är helt frivilligt att bidra. En annan sak du kan göra för att stötta är att dela det här avsnittet med dina vänner. Men nu åter till gästen. Tack för att du lyssnar.
Du, jag hängde ute på Twitter igår och det har rasat in frågor under natten. Så att jag tror att vi tar dem och sen, alltså jag vill prata mer än dig. Men någon gång när jag inte sitter tidspressad på semestern i en lånad studio. Du, Sir Bobson, han undrar så här. Skolan får ofta kritik för att eleverna tagit makten från lärarna. Ligger det någon sanning i det och om så, hur ska detta motverkas?
Ja, det är återigen, vi har typ 5000 grundskolenheter tror jag i Sverige. Så att det är klart att det ser väldigt olika ut. Men om man tittar på vad OECD säger, Andreas Schleiser är ju utbildningsdirektör där. Han sa i en intervju i DN att, jag tror att det var 2020 kanske eller om det var 2019, att i Sverige är lärare mera servicepersonal än lärare.
Mm.
Och det han menar då är att eftersom att vi har en marknadsstyrning av skolan där skolor konkurrerar om elever. Och man vet att varje elev som går ut genom dörren tar med sig en skolpeng. Så skapar det incitament för ett kundbeteende.
Ja.
Så att delvis ja. Men sen såklart det ser jätteolika ut på olika skolor givetvis.
Och det dyker ju upp, alltså de exempel som dyker upp i massmedia är ju förmodligen de mest orimliga. Men så här, lärare som särar på elever som slåss och blir polisanmälda för att de har tagit tag i eleverna. Alltså det är ju bara, åh, jag blir så jävla trött. När
det är väldigt provocerande. Det är klart att man måste få liksom sätta gränser och flytta elever och så vidare. Självklart.
Ja, Rickard.
Och där tänker jag det är viktigt att vi rektorer står upp för våra lärare. Sen kan givetvis vårdnadshavare gå och anmäla. Det kan man ju inte göra så mycket åt. Då har de ju rätt att göra. Men vi, som rektor så måste jag stå upp för mina lärare och backa dem.
Men vet du, om en vårdnadshavare anmäler en lärare som har särat på slagna elever, det skulle per automatik vara en orosanmälan och en utredning på den familjesituationen. För det är inte ett rimligt beteende i ett modernt land.
Nej, men det förekommer ju såklart att för man tycker att sina barn har blivit kränkta. Men där måste ju vi som skola då stå upp för våra medarbetare.
Och vet, för en som slog sig genom hela högstadiet, det hade inte gått. Det hade bara, de hade fått haft ett helt rum för utredningarna på mig. Men då var det gympalärare och slöjdlärare gick in, och vaktmästare gick in emellan och löste det. Ja. Och när de väl hade skakat tag en gång, ja men då var det ju vaktmästare man gick in till och sökte liksom förståelse för när det var på väg att bubbla över. Vilket leder oss in på Rickards fråga. Han frågar, vilken rättighet slår högst? Några stökiga elevers rätt att härja i klassrummet eller de skötsamma elevernas rätt till studiero?
Alltså alla elever har, men det är det jag menar, alla elever har rätt till sin utbildning. Men därför måste vi ha, alltså vi måste organisera undervisningen så att alla elever får det sammanhang de klarar av, tänker jag.
Ja.
Det är därför jag har SU-grupper till exempel. För att vissa elever klarar inte att vara en stor klass. Och det är ju både för den elev som är väldigt utåtagerande eller inte klarar av andra anledningar och de andra.
Ja, jag håller med igen. Michelle undrar, vilket är det första beslutet du skulle fatta om du blev utbildningsminister?
Alltså får jag igenom det i riksdagen automatiskt eller är det utopiskt?
Jag förutsätter att när du blir skolminister så kommer du få fullkomligt mandat att bara rädda det här.
Då skulle jag börja med att göra om finansieringen.
Ja, och det har vi ju pratat om i en halvtimme, ja, 50 minuter, ja. Så vi behöver inte gå in på det. Så det är mycket frågor om finansieringen, men det tycker jag att vi har anpassat åt. Avhandlat menar jag, kan inte prata samtidigt som jag läser. Andreas Lundström undrar om samverkan mellan skolan och fritids. Hur ser den perfekta samverkan ut som samtliga skolor i hela Sverige bör eftersträva? En utgångspunkt är att fritids har en stor del i lärarna av det sociala medan skolan står för de teoretiska och praktiska delarna.
Jag tycker att fritidshemmets lärarna i fritidshem och de andra som jobbar på fritids, de ska få fokusera på sitt uppdrag på fritids och inte vara vikarier och resurspersoner och så. Mm. Mina lärare i fritidshem och fritidsledare, de är ju inte i klass på förmiddagarna. De har ju rast och fritids.
Ja, okej. Okay. Så de förbereder?
De är ute på lunchrasten. Det är ju typ en timme och en kvart eller något som vi har lunchrast. Eleverna är inte ute samtidigt allihopa givetvis. Och sen så är de på fritids på eftermiddagarna. Ja, och det gör ju att de får ju tid för sitt uppdrag. Och det blir ju en bra samverkan med lärarna. Därför att då har man ju chans att skapa en bättre kvalitet på fritids när de får tid för sitt uppdrag.
Jag hade Gustav Sund med i avsnitt 38. Som pratade mycket om det där att man ska ta raster på allvar och hur fritidsverksamhet går. Jag har inte tillbringat en minut på fritids, utan det var ju första bussen hem och sen ut och bygga koja med grannungarna eller baka med farmor. Men då, alltså det sociala samspelet i en by på 200 kåkar gör ju samma sak som fritids då ska göra.
Ja. Förutom att ni kanske inte hade lärare då som undervisade er hur man bygger en koja och så vidare.
Nej, men vi hade kåke som visade oss hur man svetsar och bygger hemgjorda armborst. Det är nästan lika bra. Dynamiskt IKT undrar om din syn på digitalisering i skolan.
Jag tänker att det är ett komplement. Sen används ju digitalisering för att spara pengar och det gillar inte jag. Det står ju i, liksom, jag har ju läst 1100 skolbudgetar. Och det är ju...
När fan har du tid med det?
När jag inte jobbar. Helger och kvällar, semester och nätter och så sitter jag. Men det gör jag, alltså jag läser inte budgetar under hela året, utan det är ju december till februari brukar jag sitta.
Det där är science fiction för mig. Alltså jag skulle inte ta med om en och du har läst.
Nej, men och grejen är den att jag har läst sedan 2019 och 2021 och 2022 har jag läst alla 290. Nej, 2020 också. Men inte det första året. Jag läste alla 290. Och förra året då hade 97,9% av kommunerna krav på nedskärningar i grundskolan. I år var det 90%. Det ser bättre ut som att vi har fått statliga coronapengar i år. Men, och det alla i princip skriver då i sina liksom handlingsplaner för budget i balans, det är att digitalisering ska sänka verksamhetskostnaderna. Men sen när man läser delårsrapporterna, vilket också gör, jag läser inte alla, men de flesta, där står det ju att den ökade digitaliseringen leder till ökade verksamhetskostnader över tid. Därför att digitalisering förutsätter ju en device. Alltså det förutsätter en dator eller padda eller vad man nu använder. Eller en ny plattform och så. Och det kostar givetvis pengar. Men jag tycker, det är självklart att vi måste lära eleverna att hantera digitala verktyg, såklart.
Men det är en annan sak än digitalisering.
Jo, men precis. Nej. Men så att vi använder det i undervisningen, men det är ju bara ett komplement. Det är liksom ingen bas i vår undervisning. Men jag är kritisk att det används för att spara pengar. Och så säger man att man utvecklar liksom.
Ja, vi såg ju skolplattformen i Stockholm.
Ja, det gick ju inte så.
Inget vart bra.
Alltså, den har väl kostat 1,3 miljarder eller något. Alltså det är så här.
Och så fick man lägga 3 miljoner på att motverka de som lyckades förbättra den. Alltså det är så jävla dumt. Så det
ja, den här, vad heter de här öppna skolplattformarna.
Ja, de som gjorde om den så att den funkar. Så kan vi inte ha det.
Nej, så att jag är kritisk till det. Jag tycker att, så att säga, jag ser det som ett pedagogiskt verktyg. Men det är upp till läraren också, så när och hur mycket och så. Jag lägger mig inte i det som rektor.
Nej. En del som jag skulle vilja digitalisera som jag har tagit upp förut i podden, det är centralt rättade prov. För jag skulle, alltså för att motverka betygsinflationen. Hur ser du på sådana verktyg?
Alltså jag tänker att jag förstår tanken, men jag tror inte att det kommer bli så.
Tror du att det skulle funka?
Nej, men alltså centralt rättade prov, det är fortfarande lärarna som genomför proven.
Ja. Ja, men jag tänker att man kunde ha liksom, vad heter det i USA? Standardized tests, SIS, ja, vad det heter.
Alltså man behöver titta på något annat system än det vi har idag. För det vi har idag funkar uppenbarligen inte med tanke på den betygsinflation vi har. Men sen vet jag inte exakt hur det skulle se ut. Det behöver man utreda och kolla på. Jag tycker Skolverket borde få det uppdrag att ta fram ett förslag på nytt betygssystem. Där även det ska ingå då givetvis. Vilka typer av standardtester ska vi ha? Och vad ska de mäta och hur ofta och vilka elever och så vidare.
Och, hur stor del av betyget ska baseras på dem? Exakt. Det är kanske den springande punkten.
Exakt, det behöver man ju ta fram någon nationell standard kring. För som det är nu funkar det ju inte. Och jag satt en sommar, jag tror att det var för 2 år sedan. Då gick jag igenom 81 koncerndrivna grundskolor. Och så tittade jag på alla betyg i de praktiskt estetiska ämnena. De ämnen som inte har nationella prov. Och där var det en enorm betygsinflation. Och det är svårt att liksom kontrollera det. För där finns det inget prov att... Eller alltså det är svårt att komma åt. För där finns det inget prov.
Nej.
Man har inget prov i slöjd och musik och så. Jag tycker att de ämnena tycker jag att man ska ta bort ur det samlade meritvärdet.
Ja, absolut.
Man ska inte kunna söka till nästa betyg. För att betyg används ju för urval till nästa steg i skolsystemet. Och då tycker inte jag att man ska kunna använda de ämnena för det, så att säga.
Vi hade därför... några sådana 5,0-människor när jag gick ut i högstadiet. Och du vet, att få femma i både tyska och jumpa, då ska du jävlar med vara duktig på och slöjd. Då ska du vara bra. Men jumpan och slöjd har ju i princip ingen bärighet på hur bra du ska bli. Han blev lärare för övrigt sen.
Ja, det vart han bra, då var det ju.
Ja. Ja, jo, men han är en superkille på alla sätt och kanter. Men att han då hade lättare att komma in. Det var ju så att de som fick fyra jumpa och fem i övrigt kom in där de ville dem också. Men orimligheten i jag tycker att det framgår.
Ja, nej, men vi behöver se över och skapa ett nytt betygssystem. Nu har vi också en pervers jakt på E i betygssystemet.
Ja, berätta om den. För jag fattar inte det här grejen med att F är alltså IG eller motsvarande.
Ja, det är precis, det är inget betyg så att säga. Du är underkänd. Ja.
Och då vill man, det vill vissa ta bort och vissa tycker att ja, men vi ska ju berätta som det är. Men riktigt så enkel är inte frågan, den här frågan heller.
Nej, alltså problemet blir ju med nuvarande F-gräns. Det skapar jättemycket mer arbete för lärarna. Därför att man ska ha massa samtal och det ska vara betygsvarningar och massa såna grejer. Och sen så går eleverna på lovskola 2 veckor i årskurs 9 efter skolan har börjat. Och då försvann det plötsligt FN av någon konstig anledning. Mm. Efter kanske 1 eller 2 veckors undervisning. Så att det blir liksom, och den här jakten på E, det gör ju att man vet ju liksom inte, men vad kunskaperna, hade de blivit bättre? Eller fick man ett snäll E så att säga?
Mm.
Så att man behöver ju gå till, vi behöver titta på betygssystemet och utforma det på ett mycket smartare sätt, mycket bättre sätt. Så att man verkligen vet att så här, kunskapen ankras i betyget.
Det vet var 1-5 så jävla dumt då?
Alltså jag vet inte om man ska gå till, jag tror att det är bättre än det var nu, absolut.
Jag skulle vilja ha 1-6, alltså jag har gjort mycket utredningar på att säga, men massa saker och det är... Det är oftast bra att det inte finns ett medelalternativ, för då måste du ta ställning åt något håll. Förstår du vad jag menar?
Att nej, det förstår inte.
Jo, men 1-5, då har du liksom 3:an som man säger,
ja, men ja, du menar så. Okay, ja.
Men är det 1-6, men då måste du välja mellan 3 eller 4 för att vi svenskar är ju lite fega ibland.
Men det, jag tänker att vi behöver verkligen, det är inte värdigt att vi har det här betygssystemet. Det ser väldigt otydligt.
Mm.
Det är väldigt oklart i styrdokumenten vad du ska kunna. Det är väldigt otydligt hur det ska bedömas. Och det är liksom, det är inte likvärdigt och det blir lite för mycket liksom lotteri.
Ja, och jag menar ett gymnasiebetyg, eller för den delen högsta betyg, är ju en så pass viktig språngbräda för hur livet ska se ut efteråt. Så att det är otydligt, det tycker jag inte är acceptabelt.
Nej, och det är jättesvårt för lärarna att förstå och även för eleverna. Vad ska jag lära? Vad förväntas jag lära mig?
Mm.
Det är inte så klart i våra styrdokument.
Och det är jobbigt nog för en vanlig elev. För mig hade det varit fullkomlig katastrof. Jag behöver ju verkligen ramar. Jag brukar beskriva min ADHD gärna som en... Att jag kan rida vilken rodeotjur som helst, men jag är jävligt dålig på att bygga staket.
Mm.
Jag måste ha någon staketbyggare, framförallt när jag har sökt jobb, jag berättade. Mm. Om ni bygger staketet, då kommer jag rida och hoppa upp i sadeln igen. Mm. Men bygger ni inte staket, då blir det så här sista rutan på en Lucky Luke-serie. Och jag och tjuren var på väg mot solnedgången och vet inte någonting. Tydlighet, för fan...
Ja. Och det är också jättesvårt för våra elever som dels inte har språket och liksom föräldrarna har ju också ofta svårt att liksom förstå vad det är vi pysslar med i skolan, för de kanske inte själv, ofta har de ju inte gått i, en del har ju inte gått i skolan överhuvudtaget och så vidare. Och det är väldigt svårt för oss att förklara för dem och för eleverna vad de förväntas lära sig när man knappt förstår det själv.
Nej, alltså det säger ju sig självt. Ett betygssystem som en biträdande rektor har problem att förklara, det kanske inte är det bästa.
Nej, nu syftar jag mer på kunskapskraven.
Ja, men,
men även betygssystemet är också krångligt. Liksom.
Du, Ylva Engström, hon frågar hur du ser på den kulturella sammansättningen på din skola jämfört med de skolor som har majoritet av andra religioner. Hon tar somalier och Mellanöster här. Hur påverkar de kulturella normerna skolans innehåll och vardag?
Men jag har majoriteten av eleverna från, jag har ju många från Vietnam, Balkan, sen är det Somalia och har många. Många från delar av Kurdistan och så vidare, Syrien.
Hur får du det att lira ihop då? För det finns ju vissa kulturella skillnader där, kan jag ana.
Ja, det är det som gör att det är så himla roligt att jobba där, tänker jag. För att försöka få grepp om det. Det vi märker är ju en stor skillnad på liksom hur man ser på uppfostran. Där vi liksom, nu har inte jag några barn själv, men som jag pratar mycket med min syster om det, att hon har ju haft så här jättestrikta ramar för barnen när de är små.
Ja.
Och hon har släppt ju äldre de blir, för man tänker att de har lärt sig rätt och fel. De har liksom, de har lärt sig hur man uppför sig och så vidare. Och då har hon kunnat släppa när de blir äldre. Men jag diskuterar här med några mammor. Vi har ju så här föräldragrupper på skolan. Där vi pratar mycket om så här gränssättning. Och vi pratar mycket om uppfostran. Och liksom strategier när barnen inte lyder dem och så. Och de säger det att de gör lite tvärtom. Att de tänker att barn ska liksom få vara barn. Men sen så har vi väldigt strikta regler när de blir äldre. Och där försöker vi få dem att förstå att de behöver göra tvärtom.
Ja.
För att det blir väldigt svårt. I, liksom, i skolan för lärarna och den andra personal på fritids och vart du än jobbar i skolan. Att liksom leda en grupp elever som inte är van att se en vuxen som en naturlig auktoritet.
Mm.
Så att, och när vi pratar med föräldrar om det så märker vi att de också börjar förändra sitt sätt mot sina barn, så att säga. Att man behöver ha att, och det är barnen, de är så himla smarta, eleverna. Så att det förekommer ju att elever hotar sina föräldrar. För de har ju knäckt koden lite grann. Och då kan de säga till sina föräldrar att om inte jag får det här, de kan säga att de kanske vill åka och äta pizza eller något på kvällen. Om inte jag får göra det, då säger jag till skolan att du slår mig, då kommer socialtjänsten. Och då blir föräldrarna ofta jätterädda, för de vet, de har ju också hört hur socialtjänsten, att de tar barn och så vidare. Så att där har vi startat ett jättebra. Vi hade föräldramöte i våras. Då kom det faktiskt, ja, det var helt fullt i Bamba. Det var över 120 föräldrar som kom. Så det var nog från alla familjer nästan. Så nu har vi gjort en plan med dem. Att när barn hotar dem, så att säga. Säg det till oss i skolan. För då tar jag som rektor ett uppsträckningssamtal med eleverna. Mm. Jag hade ganska många sådana samtal efter det mötet. Och sen så har det blivit mycket, mycket bättre. Jag jobbar ju mycket på att skapa allians med föräldrarna. Att samarbeta med dem och hjälpa dem. Och bekräfta dem att det är du som är vuxen. Det är du som bestämmer. Prata med oss om ditt barn beter sig illa, så kan vi säga samma sak som du säger hemma. Så att det har blivit mycket, mycket bättre. Och jag ser fram emot nästa läsår och fortsätta det arbetet. För barnen måste ju fatta att det är vi vuxna som bestämmer. Det är inte de. De vet inte vad de ska lära sig eller hur de ska bete sig. De ska följa oss. Så vi drillar våra barn väldigt hårt. Men de behöver det.
Ja, det kan jag tänka mig. Jag läste någonstans. Jag har två barn. Två tjejer, en femåring och en sjuåring. Och nu kommer jag inte ihåg exakt vad jag läste. Men det stod att det barnet som inte är socialiserat någon gång mellan 4 och 5 år. Blir väldigt svårt att få in i liksom sociala sammanhang efter det. För en tvååring är tydligen det mest egoistiska och psykopatiska som finns. Det är liksom bara jag och väldigt våldsam, men inte särskilt mobil eller stark. Men du då, som är, var du 1,5 meter lång och så, inte särskilt muskulös. När du tar ett uppsträckningssamtal med en sån här stökgrabb, har du aldrig känt dig otrygg i en sån situation?
Nej, men de är så små. De är mellan 6 och 9 år, mina elever.
Att det finns en del stora 9-åringar.
Nej, absolut inte. Nej, och så grejen är så här att när jag brukar ju ta, nu förra året hann jag inte det, för jag hade 2 skolor förra läsåret. Men jag brukar ha samtal med alla nya elever.
Ja.
Där de liksom, jag berättar om skolans regler, vad jag förväntar mig av dem. Och hur jag förväntar mig att de beter sig på skolan. Och det gör ju också att de vet ju vad det är för regler som gäller. Som att jag går igenom det. Och jag brukar vara ganska barsk på det första mötet, så de fattar att jag som bestämmer att det är min skola och mina regler. Och personalens regler. Så att nej, det har jag inte känt.
Du vet, det där ska behövas i alla skolor, men även också på andra institutioner och kanske även vid flygplatsen när det kommer nyanlända. Här får du en lapp på ditt språk, de här reglerna gäller. Men det gör vi ju inte.
Nej, framförallt tycker jag att vi ska, alltså, pengar är ett språk alla talar. Jag tycker vi ska koppla sådana krav till att få liksom, hjälp att komma in i samhället. Du får inget stöd om du inte
sköter
bidrar. Nej, men alltså, precis. Alltså, för att då, det är ju ett språk alla pratar. Alla förstår ju pengar. Ja. Det är samma sak när jag till exempel har elever som sticker utomlands utan att ansöka om att fullgöra skolplikten utomlands. Då anmäler jag det till Försäkringskassan och Skatteverket. Vilket gör att de så småningom kommer att dra in bostadsbidrag och barnbidrag och annat. Mm. Och det tycker jag tycker det är självklart att så här, om du inte, du ska inte sitta i ett annat land och inkassera bidrag från Sverige. Det finns ingen anledning.
Nej.
Så jag tänker att jag tycker vi ska koppla allt sånt till bidragen. Jag tror det är jätteviktigt.
Det förutsätter också att man vet vilka som är här och vilka det är. Vilket vi tydligen inte gör heller.
Jo, men där har kommunerna bra rutiner. Jag har ju skolpliktsbevakning. Så att det är en elev som inte är frånvarande som vi inte får tag på.
Nu tänker jag mest på landet
ja, det
i stort.
Så. Ja.
Om man ska kunna ställa sådana krav.
Men just i skolorna har vi ju koll på vilka elever och vart de befinner sig. Så.
Ja.
Och när vi inte vet det, då skriver vi ut dem och så anmäler vi det till Skatteverket och Försäkringskassan.
Vi ska avsluta nu. Vi har hållit på i över en timme. Det rasade in. Jag vet inte vad du har tagit för ställning i narkotikafrågan, men jävlar vad frågade du om det.
Nej, men alltså jag har länge tyckt att det har varit väldigt konstigt att vi inte har framförallt avkriminaliserat cannabis. Och jag tycker det är konstigt att det är så svårt att få det på recept för de som har smärtor.
Ja.
Jag har en person i min närhet som som har en nervskada i ryggen och har jätteont. Har faktiskt varit sängliggande väldigt länge. Knappt kunnat röra sig. Men har ju nu då fått cannabis på recept. Och det tog väl 2 dagar så var han uppe och nu kan personen arbeta. Mm. Och jag tänker, det är ju mycket. Alltså jag själv som har en smärtsjukdom hade ju mycket hellre, när jag hade det som värst, hade jag mycket hellre tagit cannabisdroppar än opioider. Mm. Jag tycker det ska vara mycket enklare att få det på recept.
Sen tycker jag
att man ska, det var väl Centerpartiet som skrev igår tror jag.
Ja.
Just det här att man ska möta det med vård, inte med polisen. Och jag tänker polisen behöver lägga energi på att bekämpa gängen, inte jaga urinprover och blodprover.
Där är vi helt eniga. Alltså jag har intervjuat Josefin Frey, journalisten från Göteborg, som vars man har Hortons huvudvärk. Och där bara cannabis hjälpte och odlade själv och åkte dit. Det kan ni lyssna på också. Men framförallt, sen jag har varit ute och pratat ADHD, det hör jag av sig jättemycket folk som bara, jag kan vara pappa för att jag köper knark eller odlar knark.
Mm.
Och jag vill inte vara olaglig. Och då pratar vi om högpresterande människor.
Mm.
En vd i ett multinationellt företag som jag pratar ganska mycket med men som jag aldrig har träffat. Som säger att det är 6 koppar kaffe innan lunch. Och så är det 2 drag i någon vaporizer när jag kommer hem. Och så är jag världens bästa pappa. Och så går jag runt på det. Så, som kaffe fast andra hållet när han kommer hem. Jag förespråkar inte det här. Jag tänker bara att man kanske skulle utredare, vad säger du?
Nej, men jag tycker att man behöver utreda vår hållning. Liksom, för att, ja, det var, tycker jag var så intressant när man läste Johan Wicklings bok. Där fick man ju hela, jag har inte satt mig in i den här frågan så på det sättet. Jag har ju full fokus på skolan. Men det är som att jag har personer i min närhet som har enorma problem med smärtor. Och jag har själv en smärtsjukdom, endometrios. Och när jag hade mina värsta skov, då, alltså, morfin var ju min basföda under 3 års tid. Det är mitt senaste skov. Jag hade så fruktansvärt ont. Och det är klart att jag hellre hade tagit cannabisdroppar än att pumpa mig full med opioider som inte är nyttigt. Det var jättejobbigt att sluta med sömntabletterna och med morfinet. När jag hade opererat så blev jag av med allting. Och då hade jag ju mycket hellre tagit några cannabisdroppar och sluppit allt morfin.
Ja.
alla dagar i veckan. Så att framförallt tycker jag man ska titta på läkemedelsbiten. Att det ska bli lättare att få det på recept.
Ja, vad spännande.
Och sen tycker jag att man ska titta på avkriminalisera eget bruk. Det är ju rimligt liksom. Men det verkar ju inte som att politikerna ens vill utreda det. Det verkar som att de har ju hållningen att vi ska ha ett narkotikafritt samhälle. Och det kommer ju aldrig hända.
Nej.
Så och, det är ju väldigt naivt. Och därför så, jag tycker att man ska försöka skademinimera så mycket som möjligt.
Nu bor jag i skogen och en av mina ögon öppnade det när folk säger så här, men du som vill utreda, du vill släppa knarket fritt. Och bara, du vännen, det är fritt. Till och med här ute. Alltså det är betala via Swish, beställ via Snapchat och få utkört med moped dygnet runt utan kvalitetskontroll. Det är ingen som kollar lägg på den som köper. Så ja, fritt är det redan.
Jo, men det är det jag menar. Alltså, om vi tar ett större grepp kring det så kommer det ju, vi kommer sluta en del av gängens intäkter. Mm. Vilket jag tänker är viktigt. Det är, i Johan Wicklens bok så är det en för detta kriminell som man intervjuar. Som har försökt ta sig ur det. Och han säger det att staten måste konkurrera ut den svarta marknaden.
Ja.
Så att jag tycker man ska börja med en utredning. Så jag vet inte, den här frågan är inte jag som sagt insatt i. Men jag tänker att man behöver i alla fall ta i frågan. Att bara sticka huvudet i sanden kommer ju inte hjälpa dem som sitter fast i ett beroende. Jag tänker en utredning och sen bara en förutsättningslös diskussion. Hur kan man komma vidare?
Ja, man lär ju ta reda på hur verkligheten ser ut innan man tar beslut. Alltså ja. En ovilja att granska verkligheten är ju inte politiskt rimligt.
Nej, nej. Nej, och jag har ju en del som en grundläggande liberal syn på samhället generellt så. Många tror nog att jag är värsta vänsterspöket med det egentligen.
Ja, för det är nästa fråga här från Tant Blå som undrar hur känns det att vara myndighetsövare och politisk aktivist samtidigt? Men du kan bespara dig den pinsamma sanningen för jag kommer inte lyssna.
Nej, men jag är inte vänster. Många tror kanske det. Jag röstade på Folkpartiet när det partiet fanns. Men nej, jag är inte politisk aktivist. Jag är skillnad. Alltså, nu till exempel har jag tagit tjänstledigt utan lön för att opinionsbilda. Jag håller isär mitt arbete som biträdande rektor och mitt liksom, fritidsintresse att läsa budgetar och offentliga handlingar. Jag blandar inte ihop dem. Nej. Så jag tar ledigt. Nu har jag tagit ledigt utan lön eller så sitter jag och läser budgetar på semestrar och så, kvällar och helger.
Jävlar vad jag ska pinga in.
Och sen har jag, det är också viktigt kanske. Jag har skrivit faktiskt också två inlägg om hur jag finansierar. Så folk tror att jag är köpt av någon, men det är jag inte. Jag har fått ett arbetsstipendium till exempel nu från Whale Foundation för att opinionsbilda inför valet. Så att det finansierar min tjänstledighet. Annars hade jag lagt undan pengar och klarat mig ändå. Men annars så har jag liksom ingen finansiering utan jag använder min lön helt enkelt till att göra saker. Ibland om jag har någon föreläsning kanske jag får någon tusenlapp sådär, men annars så finansierar jag det med min lön så att säga. Så att jag är ingen aktivist så, utan jag är en person som vill se en likvärdig skola så alla barn får bättre förutsättningar. Det är min enda drivkraft.
Vet du, jag är rätt glad att du finns, vet du det?
Ja, bra. Nej, men jag tycker det är viktigt. Alltså, som rektor också så sitter jag med budgetansvar. Alltså, jag ser ju liksom vad som är problemet. Och då vore det konstigt om jag var tyst. Det vore jättekonstigt.
Ja, då slutar du, eller då fortsätter du att inte vara tyst.
Nej, precis. Det är min plan. Tills vi har fått en mer likvärdig skola.
Och om man vill följa din opinionsbildning, hur gör man det lättast?
Man kan följa mig på Twitter, rektor_Linnea. Eller jag har en blogg, rektorlinnea.com, kan man följa. Eller på Facebook heter jag, samma sak. Där lägger jag ut det jag skriver.
Bra, tack för att du tog dig tid och förlåt för strulet i början.
Ja, det var ingen fara. Det var jag som teknikstrulade också. Så.
Du har lyssnat på Vi måste prata som produceras av mig, Emil Nilsson. Tycker du om det du hörde, dela avsnittet med nya vänner och på sociala medier. Vill du stötta podden kan du göra det via Patreon där du hittar den på patreon.com/vimasteprata i ett ord. Eller så swishar du en slant till nummer 123 671
46 79. Vi hörs!
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.